Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Torsdag, vi noterade ett surare humör på Wall Street igår, lite blandat i Asien under natten. Vi har också ett härligt nyhetsflöde att sätta tänderna i. Det är den 14 mars, du tittar på Börsmorgon. Pressat Embracer i stor försäljning. Vi ska spana efter Europas guldkorn. Frukostflingor finns inblandat i den jakten. Och så blir det både rusta och lyxkonsumtion. Vi står ju nämligen här tillsammans med Bosse Pettersson från Tellus Fonder. Roligt att ha dig med som alltid.
Tackar.
Tycker mig av att märka en viss svajighet i rallyt på Wall Street just nu.
Så är det. Magnificent 7, det är Magnificent 2
är kvar. Och det är Microsoft och Nvidia, eller hur?
Precis.
Tänkte vi ska återkomma till dem lite senare i programmet. Vi har många svenska nyheter först. Jag noterar att det är pi-dagen idag.
Det går runt.
Cirkeln är sluten. Det är den 14 mars. Det blir 3.14, precis som pi blir 10 mars. Alltså mar 10 blir Mario. Det är Mario-dagen för Nintendo Aficionados häromdagen. Men vi går vidare och rakt in på dagens huvudnyhet får vi säga, som är att Embracer säljer stora delar av koncernen Saber Interactive för en köpeskilling om ungefär 2,5 miljarder kronor. Jag pratade med Lars Wingefors alldeles nyss. Ett utdrag ur det samtalet följer här.
Att vi säljer tillgångar som har ett kraftigt negativt kassaflöde, som har varit en drag lite på verksamheten de sista åren. Sen behåller vi de bästa delarna av Saber, nyckelbolag, värdefulla varumärken och framtida förlagsrättigheter. Kassaflödet är ju omedelbart förbättrat i Embracer vid stängning, och det kommer ge oss ytterligare utrymme att vara att amortera på våran skuld. Även när vi gör den här affären så kommer vi ha fler spel nästa år som vi släpper i värde än vi hade tidigare 12 månader, så vi fortfarande kommer att tillväxt nivå på våra investeringar. Det tror jag är väldigt viktigt och så. Och det vi säljer är motsvarar 1% av våra vinst föregående år eller 4% av vår omsättning. Så att vi har det absolut bästa kvar inom Embracer och ser väldigt mycket fram emot.
Det bästa finns kvar, kassaflödet ökar, skulderna minskar. Idel positiva tongångar om den här affären. Det är en ganska komplicerad affär, kan jag tycka. Några spontana tankar? Jag vet inte om du... Om du gamer mycket själv?
Nej, absolut inte. Jag spelar på bussen. Men det lilla jag läste så känns det ju lite kladdigt. Före detta köper, och man säljer bara 50%. Mm. Det låter inte som man fick tillräckligt bra betalt. Och man behöver skuldsättning och balansräkning. Vi har sett sådana affärer i fastighetsvärlden länge. Kladdigt.
Inte olikt ett fastighetsbolag, har jag sagt tidigare, som är på väg ner för och måste sälja tillgångar på en ganska tuff marknad.
Ja, ja. Och man ska ju inte sälja familjesilvret. Man ska ju, om man ska göra bra aktieaffär så ska man ju köpa bolag som har bra bolag och håller bra saker. Det lilla jag lyssnade nu, ja. Låter lite krystat.
Vi har ringt en kompis för att få vägledning i frågan. En annan kompis, Bosse är också en kompis förstås. Johan Nilke är med oss, techförvaltare på Lannebo. Johan, jag inlett här med lite skepsis och tveksamhet kring att det är lite klurigt att förstå detaljerna i den här affären. Några tankar om det?
Jo, men det kan man väl hålla med om. Jag måste säga att jag nu kommer ju få mera säkert. Det är klockan 9, det är ett call med med Wingfors och bolaget. Så då kanske vi får lite mer kött på benen. Men annars så är det lite svårt att hänga med och se. Det är lite det här med tilläggsköpeskillningar på båda hållen egentligen som är svårt att hänga med i också. Förutom det som ni pratar om.
Jag pratade med Lars, man kan kolla på hela den intervjun snart på D.TV. Då lät det som att han inte hade så stora förhoppningar att få in någon tilläggsköpeskilling i alla fall. Jag vet inte om det bidrar till pusslet lite här. Men vad är din spontana känsla då? Trots att det är komplicerat, det är ändå Embracer vi är vana vid att det är komplicerat. Har du någon magkänsla för affären?
Nej, men jag tycker det är bra. Och ni var inne lite grann på det, att det har ju köpts tillgångar under en period där pengar var lite billigare i många bolag. Och nu så hamnar man då i lite av den baksmällan i flera av dem. Och inte minst Embracer. Där har man ju sagt att man ska göra ett omstruktureringsprogram. Eller ha ett omstruktureringsprogram där avyttringar är en del av det. Så där visar man att man menar allvar. Det är bra att man får ner skulden. Det är bra att man får upp kassaflödet. Det är bra att man är ute i Ryssland. Sen vet jag inte om marknaden hade kanske förväntat sig ett lite högre pris. Men det är också beroende på hur affären är strukturerad som vi kanske måste gå in lite mer på efter klockan 9. Så att allt som allt tycker jag ändå det är positivt att man gör det man har sagt man ska göra.
Om man vill vara snäll så kan man ju säga att det är en svår marknad att sälja saker på. Ett svårt läge att man får ett par miljarder kanske är ett styrketecken. Men jag vet inte själv om det här är bra eller dåligt. En spännande sits. Börsen öppnar om 9 minuter.
Absolut, vi får väl se reaktionen. Men när det kom ut rykten igår så gick ju kursen upp 5% eller mer eller vad det var. Och sen när det förnekades så om den här affären så gick det ju ner igen. Så att marknaden verkar ju ha en positiv tolkning till det här. Så att, vi får se och så får vi höra mer klockan 9.
Jag står där och läser en snabb analys från Kepler som räknar med att det här kan bli en trigger, just som du nämnde med tanke på reaktionen igår på uppgifterna. Har du någon spaning på vad bolaget bör göra nu? Tror du man kommer att sälja mera saker eller räcker det här tillsammans med ett starkare kassaflöde för att komma ner i skuld på ett positivt sätt när man går framåt?
Nej, men man fortsätter väl göra det här omstruktureringsprogrammet och som han låter ju lite mer framåtblickande nu, vilket är positivt. Och verkligen och kommenterar också att trots det här så det här är en ganska liten del av vinsten och omsättningen förra året. Så man förväntar sig ändå en tillväxt innevarande år då, trots att man säljer här. Så på så sätt kanske det blir en lite mera blick framåt. Och kanske kan göra lite mer, inte bara vara defensiva som man har varit tvungen att vara nu.
En kvar Johan ska få en reflektion här från Bosse.
Ja, det var mer en fråga till Johan. Jag kan inte bolaget så bra så jag ska inte ha så mycket uppfattning. Men det är alltid känsligt tycker jag med närstående transaktioner. Vad tycker du om det? Och han har väl varit chef också.
Ja, och grundare till den köpta och sålda delen.
Jag håller absolut med. Och tyvärr har det ju varit ganska röriga transaktioner med Embracer historiskt också. Det är ganska komplicerat att hänga med i dem. Och att det är närstående som köper som borde ha ett informationsövertag är ju inte heller någonting som man ser som positivt egentligen. Men det är bra att få till en affär samtidigt. Så i ett svårt läge kanske det var enda bästa möjligheten.
Man kan ju lägga till i närstående problematiken verkar det finnas en läckagedynamik också. Vi läste om affären, sa vi igår, det har spekulerats om det länge. Jag antar att om man grälar internt i stugan så hör barnen, även om det var en bra liknelse eller inte. Men jag vet att jag är väldigt glad att Johan Nilke, att du har varit med oss med så kort varsel. Är det någon reflektion du har som jag inte har frågat om innan vi tackar för samtalet?
Nej, men det känns som att vår ton blev ganska lite väl negativ här kanske. Nu vi äger inte bolaget ska jag liksom för disclaimer säga. Men jag tycker ändå det är bra att man visar att man gör någonting.
Men det är en bra ton att sluta på. Vi tar med oss det positiva huvudbudskapet trots våra reservationer på även en gris med vårtor kan säljas på auktion. Nej, nu vet jag inte vem som jag pratar om. Vi går vidare istället.
Stort tack, Johan.
Ja, låter marknaden sköta reaktionen. AstraZeneca köper, nu en sak jag inte förstår. AstraZeneca köper bolaget Amolyt Pharma som är specialiserat inom sällsynta sjukdomar. Astra betalar över $1 miljard, alltså en bit över 10 miljarder kronor. Det är mycket pengar för mig. Astra, en sån här affär, några tankar?
Ja, det är ju en liten affär för Astra förstås. Och normalt sett så brukar ju de här vilja ha sådana här blockbusters, sådana riktigt mega affärer. De här stora bolagen måste ju göra för det ska märkas. Men då måste man ju sätta sig in vad det är de köper om de har potential. Och det har det kanske. Men när det är sådana här sällsynta sjukdomar så brukar det inte vara lika stor potential som typ Novo Nordisk och sådär.
Nej, just det. Just det. Vi ska faktiskt återkomma till Novo Nordisk också indirekt alldeles strax. Amolyt har i sin utvecklingsportfölj en tillgång i fas 3 med potential att adressera behov hos patienter med kronisk... Nu ska vi se... Hypoparatyreoid. Ja, ni hör hur komplicerat det är. Det låter nischat i alla fall. Det låter väl spännande. Vi önskar Astra lycka till med detta. Lättare att förstå är Rusta. Kom in med en stark rapport. Brutet år. Vi pratar om november till januari. Och det innebär också att den här sista månaden tyngdes ut av cyberattacken mot Tito Evry. Jag pratade med Göran Westerberg tidigare i morse. Det samtalet lät så här.
Det är klart att det hade ju känts så mycket bättre naturligtvis om vi hade sluppit det här. Vi var på väg mot ett så fint resultat här totalt sett. Och nu, det blir ändå okej, men det hade naturligtvis blivit mycket, mycket bättre annars också. Så att det här kändes onödigt.
Vilket ansvar tar Tito Evry för de här 50 miljonerna, låter det som ni blev av med?
Vi kan ju säga så här att det återstår ju att se. Vi har inlett en dialog med dem naturligtvis. Vi har ju ett avtal som reglerar vilken servicegrad vi ska ha och vilket ansvar de har i den här typen av situationer. Vi har inlett den dialogen tillsammans med dem och hur lång tid den kommer att ta, exakt var den kommer att landa. Det är ju naturligtvis alldeles för tidigt att säga nu, men vi kommer ju naturligtvis att driva den här frågan.
Har ni anlitat en advokat?
Det har vi gjort.
Ja, det låter som att trubbel är i vardande också där. Hela intervjun med Göran Westerberg finns förstås på di.tv. Vi brukar prata om Brunello Cucinelli, Lara Piano och annat. Flott, sånt köper man inte på Rusta. Någon reflektion ändå?
Nej, men jag har ju jobbat i IKEA-sfären. Och då lärde man sig ju att de stora förmögenheterna byggdes upp i lågprissegmenten. Tyska Aldi och Lidl-familjerna är väldigt förmögna och Walmart och så vidare i USA. Och Rusta verkar ju gå väldigt bra. Och hade man 11% vinstmarginal drygt i lågprissegmentet, det är ju bättre än vad H&M lyckas åstadkomma. Så att det känns som en väldigt bra rapport. De växer inte så mycket. Och sen ska de ju gå ut internationellt. Och det är alltid svårt. Så att... Vi bara önskar dem lycka till, men ja. So far so good.
Och hade det inte varit för avbräcket på grund av den här hackerattacken så hade man växt mer, skriver bolaget i rapporten.
En reflektion är ju att en av de två huvudägarna köper väldigt mycket aktier. Ja. Det är också positivt.
Det är positivt om man gillar att köpa billigt. Det är kul för Rusta, tycker jag. Hur är devisen? Om man säljer falukorv får man äta oxfilé. Om man säljer oxfilé får man äta falukorv. Man blir lättare rik på att sälja billigt. Med det sagt ska vi gå vidare till Bosses favoritområde, nämligen de europeiska lyxkonglomeraten. Vi får se hur långt vi hinner, klockan är nästan 9. Men jag tänkte att vi ska snacka en video med Microsoft lite senare. Men det finns en europeisk akronym som vinner mark. Goldman Sachs uppfann den.
Precis.
Granolas.
Ja, frukostflingor.
Ja. De har gått väldigt starkt. Den här är inte helt pinfärsk. Men Granolas som är Europas 7 största bolag, va?
Ja, 11 är det.
11 till och med.
Från början. Jag tror att du skrev en artikel med 7.
Ja, just det. Det finns en annan. City har en egen variant. Ja.
Men Goldman säger 11 bolag. Ja. Men det som är reflektionen när man tittar på de 11, det är ju ungefär som att Magnificent 7 eller Magnificent 2, det är inte alla som levererar utav de 11. Utan det är 4-5 som levererar.
Jag noterar att en av dina favoriter finns här. Vi har Roche, GSK, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH som du tycker om. Nyss nämnde Astra, tyska mjukvarigheten SAP och Sanofi. LVMH går ju bra igen nu, va?
De har ju upp 18%, så det är väl ingen... Och jag tror att vinsten ökade 18% förra året, trots att alla, inklusive du, som var orolig för Kina.
Ändå... Det är fortfarande, kan vi säga.
Men... Jag skickade dig en graf, jag vet inte om du har tagit med den. Det var börsutvecklingen skickade den måste, eller Alexander har den.
Nej, det tror jag. Jag tror Alexander har den.
För den tycker jag kan vara intressant att titta på sen. Men visst är det så att Kina, jag tror jag sa ju förra gången jag fick vara med, att det går åt helvete. Mm. Och med det menar jag egentligen att Xi samlar all makt kring sig själv.
Oh ja.
Och ekonomin går inte bra längre. Börserna går inte bra längre. Men det är ändå en gigantisk marknad, så att man kan aldrig räkna ut Kina. Men det här med att man har fått en diktator som samlar all makt kring sig själv, och de här duktiga tech-entreprenörerna Jack Ma och Pony Ma och alla lämnar landet. Många av de stora företagen flyttar ner till Singapore. På lång sikt kan inte det vara bra. Det är en brain drain.
Jag håller med, och jag är helt med dig på det långa perspektivet. Sen kan det ju vara så att det går ändå 3 år där börsmarknaden
är jättestark. Det finns människor med pengar, och de kan ju handla lyxvaror.
Vi ska faktiskt återkomma till lyxvarorna. Jag har lite dåligt samvete och skyldig Bosse en ursäkt. Men det tar vi efter Studio 2-besöket. Klockan har nämligen slagit 9. Dags för...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Börsöppning.
Ja, men det är en svagt positiv öppning på Stockholmsbörsen efter inflationsbeskedet här tidigare i morse. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi SBB i toppen, stiger drygt 1%. Även Nibe rycklar upp 1% idag tillsammans med Boliden som också lyfter. SCA i botten backar nästan 0,5%, men det är ganska små rörelser på nedsidan här idag. Även Handelsbanken och Sinch återfinns under nollstrecket idag. Men vi kan väl också ta och kika till AstraZeneca som ju handlas i princip i sidled efter nyheten om att man gör ett miljardförvärv och alltså köper ett bolag specialiserat på sällsynta sjukdomar. Morgonens stora nyhet är ju dock att Embracer säljer tillgångar i Sabre för 2,5 miljarder kronor. Aktien rusar 6,5, nästan 7%. Även Rusta rusar 11% här idag efter sin rapport där man ökade både vinsten och omsättningen. Sen har jag också smält upp Saab här på skärmen. Det är nämligen så att tyska försvarsbolaget Rheinmetall spår en kraftig försäljningsökning under 2024. Saab lyfter 1% här idag. Vidare till fastighetssektorn. K Fastigheter vill nämligen ta in 128 miljoner i en riktad emission till storägare som ska finansiera förvärv och byggstarter. Aktien stiger 1% ungefär. Nyfosa däremot handlas i sidled. Där har storägaren Jens Engvall sålt aktier för drygt 11 miljoner kronor. Vi kan väl för protokollet också nämna det att Husqvarnas vd Pavel Heimann föreslås till ny styrelseledamot. Från alger och omega-3 till seniortelefoner. Ja, det är en resa som Simris avgående vd Julian Reed gör när han nu blir ny vd för Doro som backar 0,5%. Sen så måste vi också nämna nyheten som ju nådde oss här tidigt under morgonen idag att 10 personer skadats i samband med en ångexplosion på finländska Metsos gummianläggning i Mexiko. Skadorna ska ju dock inte vara kritiska och man utreder om det här har någon påverkan på sina kundleveranser. Aktien handlas i sidled på finska börsen här idag. Gränges däremot lyfter över 4%. Nordea har ju återupptagit sin bevakning med en köprekommendation och i kursen 125 kronor vilket motsvarar en uppsida på en 20% ungefär. Sen så har Citigroup höjt sin rekommendation för EQT från tidigare sälj till neutral. Aktien backar dock svagt. Sist så tänkte jag att vi skulle ta och nämna Hon High Precision Industry eller Foxconn som är bolaget är mer känt som. Den taiwanesiska iPhone-leverantören har nämligen släppt rapport. Redovisar en vinstökning med hela 33%. Spår också samtidigt kraftig intäktsökning under året framöver här. Aktien var upp drygt 1% i Taiwan.
Stort tack för det, Ylva Heja Gränges. Roligt med stark reaktion på Embracer förstås, trots våra reservationer, trots en del skepsis noterar jag på Twitter när jag läser lite snabbt här kring Lars Wingefors trovärdighet. Trevlig intervju gjorde vi i alla fall tidigare idag. Titta på den. Han har ju just nu en telekonferens med marknaden som kan påverka kursutvecklingen framåt. Vad var vi tänkte jag säga? Jag har inte
för
nämnt...
inflika det? Ja. Det är väl ett lättnadsrally.
Ja.
Den är väl blankad?
Så kan det mycket väl vara. Ja. Jag läste faktiskt, apropå blankning, jag läste att Alex Karp som driver det här Palantir berättade i CNBC igår onsdag att det finns ingenting bättre än att ta bort kokainlinorna från blankarna. Alltså genom att leverera starka siffror, skicka upp aktien och ta bort blankarnas intäkter. Reflektion på det?
Nej, men alltså, resultaten talar ju för sig själv. Och blankarna jobbar ju alltid i motvind. För jag brukar säga jag skulle aldrig blanka av den enkla anledningen att ofta i verkligheten är det så att om det är ett dåligt bolag så riskerar det att bli uppköpt. Och då stiger det dåliga bolaget och det köpande bolaget går ofta ner. Och det är ofta så det ser ut i verkligheten.
Så är det. Och jag delar heller inte uppfattningen att blankare skulle vara mer liksom missbrukande än långa spekulanter på aktiemarknaden. Inflationen vill jag snabbt gå vidare till. Vi fick svensk inflation tidigare i morse. Lite lindrigare än, eller lägre än väntat och allmänt positivt får vi säga om inflationsutvecklingen.
Ja, allting står ju och väger nu vad det gäller räntesänkningar. Och kanske kan det påskynda räntesänkningarna och det gör ju underverk för fastighetsbolagen och omfinansieringar för de som har huslån som ska få lite mer konsumtionsutrymme. För om det är stay higher for longer, då gör det ju skada. Mm. Så att det är nog bra om det påskyndas. Sen är ju den svenska inflationen betyder inte så mycket för världen. Men för svenska konsumtioner. Och vi har ju en väldigt dålig ekonomisk utveckling som ni skriver om idag. Kanske det blir som er makrokille skriver idag, att det gör att nästa år kanske blir lite roligare. Och aktiemarknaden handlar ju alltid på framtid.
Ja, och den handlar upp och alla verkar glada, inte minst konsumenterna. Det är därför jag ska be Bosse om ursäkt. Titta på det här klippet från hans senaste besök här i studion.
Men här har ni börjat bygga upp positioner och samtidigt har ni börjat vikta ner ert lyxsegment.
Vi var ju här och lyssnade på Gabriel och han sa till oss att vi skulle inte ha det. Så då sålde vi...
Det är mitt fel nu. Det här understryker poängen att man ska alltid göra precis tvärtom mot vad jag säger. Jag var orolig för konsumenten i Kina. LVMH hade toppat och gick ju faktiskt ner en del men har sen vänt upp igen.
Absolut.
Hoppas du inte sålde för mycket?
Nej, alltså, vi jobbar ju så att vi har ju lite övervikt i bolag. Och sen, vi säljer nästan aldrig allt. Utan, och ett sånt bolag som Louis Vuitton och Etienne, det är ju uppbyggt på att grundaren och vdn Bernard Arnault, han är oerhört duktig på att integrera och han köper ihop. Alltså han startade ju med ett varumärke Dior, nu har han 75 varumärken. Och han har ju liksom konsekvent lyckats lyfta marginalerna. Och då vet man ju aldrig om han gör något stort förvärv. Senast var det ju stora Tiffany han köpte och det har ju bidragit väldigt mycket till bolaget. Och alltså, om man nu kallar honom för en incubator i stort format. Och så länge han finns där och har den förmågan så man vet aldrig när. Så man ska aldrig lämna sådana bolag.
Man kan alltid tuffa på uppåt. Ja.
Och vinsten ökade faktiskt 18% förra året. Det är ju liksom ingen kris.
Ingen kris. Nej, alla konglomeratbyggare går inte neråt. Tyvärr har vi misslyckats med den bild på Kinas börsutveckling som vi också pratade om tidigare. Det är i alla fall, ni får tänka er, ett vertikalt streck medan amerikanska börser går uppåt. Uppåt går också japanska, någorlunda vertikalt med många hack i kurvan. Ska vi avsluta Kina-diskussionen med att du är fortsatt skeptisk, i alla fall på lång sikt, till kinesiska marknader?
Den bilden som jag tänkte skulle prata kring, den visar ju att Kina hade en topp i början på 28-29. Sen har de varit ganska flattish.
Och jag är orolig för skuldsättning. Alla fastighetsspekulationer som nu verkar liksom backa i Kina. Väldigt svårt å andra sidan att tolka. Det kan ju finnas statliga interventioner i korten där också. Lite fokus till USA. Jag hade fin besök av en britt. Paul Donovan heter han, en chefsekonom på UBS. Han var här i studion tidigare i morse. Vi pratade bland annat om det här omtalade smala rallyt i USA. Vi nämnde det tidigare i programmet att de sju magnifika har blivit färre och färre. Tänk på Tesla som har fallit bort med kraftig nedgång. Nya reaksänkningar nu på morgonen i nyhetsflödet. Det är bara två bolag kvar. Så här resonerade Paul Donovan i alla fall.
It's actually not that unusual in periods of dramatic structural upheaval in the economy, like
what we have now, the fourth industrial revolution, it is very common that you'll see a selected favored group of companies really doing very well because they're in a position to exploit the latest, you know, glamorous technology. And the rest of the market tends to lag behind. So whilst it is unusual in a normal cycle, in these periods of structural upheaval, this is actually something that is quite typical behavior.
Ingen fara på taket, alltså att rallyt är litet, det är ingen varningssignal i sig. Däremot är det ju väldigt litet nu. Nu är det Microsoft och Nvidia som går riktigt starkt, va?
Ja, alltså man kan säga att semiconductorsektorn går ju väldigt bra. Om du tittar på ARM så har de ju gått fantastiskt starkt. Eller AMD. Och relaterat, som inte vi följer av de här riktigt stora, då, så semiconductors ska man vara i just nu.
Och det är du själv? Har du investerat i något av de här bolagen?
Eftersom vi köper mest konglomerat så är det inte så många vi hittar. Vi har ju Nvidia förstås, för det vågar man inte vara utan. Om man ska prata liksom Europa kontra USA.
Ja.
USA har ju de här fantastiska företagen. Nvidia gick upp och blev världens tredje största börsvärde, över 2 000 miljarder dollar. Och det var inte många av oss som visste vad det var för 4-5 år sedan. Det är ju där det händer alltid. Och nu letar man ju andra då som kan tjäna på det här. Och USA har ju, som man i och för sig ska skrota, en sån här inom det här IRA som inte är i Irland. Utan det är ju den här akten, lagen. Som,
stimulanspaketet eller vad man ska kalla det. Ja.
Och då skulle man ju försöka få tillbaka en hel del av den här viktiga halvledarindustrin till USA. Och Intel fick ju några stora order från försvarsdepartementet och så vidare. Men det drog man tillbaka igår, i alla fall delar av det. Men det vi har köpt, som vi kommer in på sen kanske med de här granolas, det är ju holländska ASML. ASML gör ju maskinerna som tillverkar chipsen, så att TSMC, Intel och alla köper sina maskiner från dem. Och i takt med att nu alla ska investera, man bygger ju, Nvidia stora kunder är ju datahallarna. Och alla kommer behöva liksom investera i kapacitet. Nvidia växte ju 485% föråt. Analytikerna trodde bara de skulle växa 435%.
Ja, och, nej, men det är en otrolig...
Och vinsten ökade och omsättningen ökade 235%. Så det är ju sådana tal säger vi inte i Europa.
Jo, men alla letar där. Ja, men du kan ju tänka dig att den här hypen, som du säger, skapar behov av datacenter, av underleverantörer i olika sätt. Och man kan försöka rida på de vågorna istället.
Du såg det ju Microsoft, som vi kommer tillbaka till också, i deras Azure, som är ju lagring i molnet. Men i praktiken måste de ju ha stora serverhallar.
Och man måste ha dem jämnt utspridda, vad jag förstår också.
Ja, precis.
Det vill ha närhet. Jag tänker på svensk serverhallskylning. Vi har väl Munters som ett sånt exempel.
Men även Atlas Copcos vakuumdivision säljer ju väldigt mycket till typ ASML. ASML har ju alltså varit Europas största bolag och ingen vet vad det är.
Nej, väldigt fascinerande. Ja. Du, kanske granola som begrepp kan öka intresset då för den här samlingen bolag. Något annat i granolas familjen du tycker är värt att lyfta fram?
Ja, det vi har haft utan att veta om granola, det är ju Louis Vuitton som du nämnde tidigare. ASML, Novo Nordisk. Och till och från har vi haft SAP också.
Tysk mjukvara, va?
Ja, alltså det är det ju. Och konsultverksamhet.
Och konsultverksamhet.
Kallas ju för Hitlers hämnd.
Oj.
Min bror som jobbar på Tetra Pak, som är en stor kund. Han säger att de sliter sitt hår när man ska lära sig den här programvaran.
Ja, det är komplicerade.
Så många företag har inte lyckats lära sig så att de har gått i konkurs. Det finns ett antal exempel. Och då myntades begreppet Hitlers hämnd.
Ja, att det skulle vara en tysk vedergällning på något sätt.
Ja, ungefär. Men det är ett fantastiskt företag och det de har gjort, och vilket gör att jag överväger, för jag träffade någon duktig analytiker här i veckan, det är ju att de har migrerat från att sälja mjukvaran och konsultingen in i molnet. Momentant så sjunker marginalerna, men nu är de på väg upp marginalerna och då kan det bli skördeperiod. Trots att vi sålde väl dem, de låg och harvade mellan 100 och 130 och så var de nere i 85-90 och vi tröttnade, för som fondförvaltare ska man ju leverera avkastning helst varje dag. Men nu är de uppe i 175. Men nu kanske de har kommit till den punkten när marginalerna börjar stiga igen. Och de har ett starkt grepp. Har man investerat i deras programvara, då byter man aldrig.
Ja, har man väl lärt sig, tagit sig över tröskeln alltså.
Precis.
Väldigt intressant. En annan reflektion, jag vet inte om du vill ställa in på det här, det är att i den här granolafamiljen, 11 bolag som vi nämnde, så hittar jag väldigt mycket hälsovård. Vi har Astra, vi har Novo Nordisk som vi pratat om, Roche. Sanofi och Roche till exempel.
Men det konstiga är att de performar inte, utan det är ju fettbolag eller obesitybolagen som performar. Läkemedelsindustrin har ju gått väldigt dåligt generellt. Jag tror Astra på ett år är minus 3%.
Och det går väl inte så? Går det dåligt för sektorn? Alltså går bolagen dåligt?
Nej, utan jag tror det är mer att det är konceptuellt fel. De är inte tillväxtbolag på det sättet som de var en gång i tiden. Du har lite baksmälla efter covid. Det var ju väldigt många sådana här vaccinbolag som gick väldigt bra. Pfizer gick ju väldigt bra. Och sen har ju då de kontrakterat. Och sen har de ju en defensiv karaktär också. Så när man är rädd för börsen så parkerar man ofta pengar i defensiva aktier. Och då är ju oftast läkemedelsbolagen. Nu med en framtid med sjunkande räntor efter 10 år, eller förlåt, efter 10 år med sjunkande räntor fick vi ju en ganska kraftig ränteuppgång. Ränteuppgången i USA är ju ganska exceptionell, upp till 5,25, 5,50.
Historiskt, och ändå har vi en mjuk landning.
Ja.
Men visst.
Arbetsmarknaden håller ju uppe förhållandevis väl. Men nu tror jag liksom, nu börjar man ändå ställa in sig, och det kommer ju inflationsdata. Och Christine Lagarde sa att de var ju dotplottdrivna, alltså de tittar på statistiken. Europa skulle behöva lägre räntor. USA vet jag inte om de behöver så mycket lägre räntor. Men de kommer ändå att sänka. Men arbetslösheten är ju under 4%. Den har ju legat och pendlat mellan 3,5 och 4%. Och det är, i alla fall när jag läste nationalekonomi, kallar man det för full sysselsättning.
Ja, absolut.
Så USA har ju inte det problemet. Men det är också därför att deras arbetsmarknad är ju konstruerad på ett annat sätt. De har ju liksom ingen anställningstrygghet. Så de kan ju liksom skicka hem folk. Du hämtar ut din bonuscheck och sen säger de du kan gå hem.
Möjligen så är man mot, ja, det kan man ju, men man vill inte det efter pandemin eftersom det var så stökigt att få tillbaka det. Men ska jag tolka det som att du tror att framför oss ligger lönesänkningar och en hyggligt stark ekonomi, alltså en het marknad, alltså ingen brådska in i hälsovårdssektorn om den inte handlar om fetma, som är en jättetrend.
Precis, jag tror ju, det är väl efter 40 år i branschen så har man lärt sig att när man förvaltar fonder i alla fall, är man privat så kan man ju ha ett annat och ett längre perspektiv, men vi tävlar och jämförs ju hela tiden. Det gäller att lära sig vad man har, vad vi kallar momentum, och vara med perioder. Men i våra stora fond så går vi aldrig helt ur, utan vi jobbar med vikter. Så att ibland har man 7-8% Apple. Just nu så har vi bara drygt 3%, för de har inget momentum just nu. Men det är ett fantastiskt bolag, de har en fantastisk kassa, de återköper sin egen aktie och de är alltid sena på att leverera produkter. Ni kanske läste att de la ner och skrotade sin bilsatsning efter 10 år. Nu. Och det kanske man ska ta fasta på, för det handlar ju om självkörande bilar, det handlar om elbilar. Och elbilar går urdåligt just nu. Jag tittar på Tesla, de är 30%. Ja. Och det är väl antagligen den kinesiska konkurrensen, men också att länder som Sverige har ju tagit bort subsidierna.
Det är också en baksmälla. När saker går lite för långt, lite för snabbt, så inser folk att elbilar har vissa begränsningar.
Och framförallt så tror jag det började med att de stora biluthyrningsföretagen, Avis och Hertz, de sålde sina elbilsflottor. Därför att kunderna ville inte ha det, för de visste inte vad de skulle ladda dem.
Särskilt som hyrbil, då har du inte hunnit lära dig. Det är som att lära sig SAP-system, att du måste ta dig in i tänkandet. Intressant tycker jag. Tråkigt för alla elbilsaktieägare förstås, men det kommer säkert en normalisering och en återhämtning. Vi ska återgå till Studio 2 för en liten börsuppdatering. Varsågod, Ylva.
Tack Gabriel, och Stockholmsbörsen stiger fortsatt svagt denna torsdag morgon. Om vi kikar på solbolagsindex så har vi Sinch i botten som backar närmare 0,5%, även SCA och SKF backar. Kan vi också då kika till AstraZeneca som stiger 0,5% efter sitt miljardförvärv. Men SBB lyfter ju nästan 3%, noterar även att flera andra fastighetsbolag lyfter kraftigt idag. JM upp 4%, Balder också upp 4%, Wihlborgs, Sagax 1,5 respektive 2% på de aktierna. Så att det är väl kanske en effekt av den inflationssiffran vi fick här tidigare under morgonen idag. Men andra nyheter under morgonen är ju att Embracer säljer av tillgångar i Saber för 2,5 miljarder kronor och lyfter 2%, har alltså fallit tillbaka rejält sedan öppningen här. Rusta rusar dock fortsatt 11% efter sin rapport där man ju ökade både vinst och försäljning. Sen har vi ju fått positiva besked från Bonesupport som också rusar 6% här idag. Har nu fått sitt FDA-godkännande för användning av CERAMENT G vid öppna frakturer. Gränges fortsätter också lyfta en 3% här idag. Där har ju Nordea inlett bevakning med köprekommendation och riktkursen 125 kronor. Vilket motsvarar en uppsida på en 20% ungefär. Och så kan vi också ta och kika till Saab. Det är ju nämligen så att tyska försvarsbolaget Rheinmetall har spått en kraftig försäljningsökning här under året. Saab stiger 2,5% här idag. Men ja, fortsatt uppåt på Stockholmsbörsen alltså, och fastighetsbolagen går bra här idag.
Anmärkningsvärt att Embracer inte, att uppgången i Embracer har kommit ner så pass, men fortfarande 3% upp, alltså positivt. Noterade Ylva, som Ylva sa, att flera, kul för Bonesupport, kul för fastighetssektorn. Fastighet och bygg går starkt. Jag antar att inflationssiffran ligger bakom den här uppgången.
Absolut. Och vi vet att det är ganska hårt blankat, inte minst SBB. Och får man lite hopp så är det ju många som säger att ja, nu täcker vi. Och sen är det ju väldigt stora förfall av såna här hybridobligationer här de närmsta åren. Och då får man ju kanske en bättre finansiering.
Om räntan kommer ner.
Ja, vilket så att det, du får tillbaka lite hopp.
Trevligt med hopp tycker jag. Försvarsindustrin verkar också gå starkt på börsen. Det här är en darling som du har pratat om förut.
Ja, det är också en sån här långsiktig strukturell trend. Senast så var det väl Polens president som ute och sa att vi borde lägga 3% av BNP på försvaret. Och speciellt om vi får Trump borta i USA så måste tyskarna och européerna ta ansvar. Och Macron har till och med sagt att han kan vara beredd att skicka soldater, precis som Polen, till Ukraina. Och då säger ju ryssarna att då svarar vi. Så vi är ju inne i ett upprustningsläge som kommer att vara... Det tar ju 10 år att bygga upp ett försvar. Vår gamla finansminister som blev utsedd till, var det inte Europas eller var det världens bästa finansminister? Han tyckte det var ett särintresse, men han har gjort mycket skada. Och nu när man behöver rusta upp, det är som att köpa en försäkring, så köper vi oss försäkringar. Och då, det gynnar ju den här industrin. Jag kommer från Karlskrona, där har man en stor flottbas. Där ligger också tillverkning av ubåtar och krigsfartyg. När man är där nere så är det ju enorm optimism. Mm. Och vi ser väl i andra sådana här militärstäder, Boden och så vidare, det rustas just nu. Men vi är ju en liten del. I kombination nu med att Östersjön har döpts om till NATO-havet så är det väl mycket ubåtar och annat som ska...
Det låter ju kul med en Trump-trade, det är den första sådana. Men det här låter ju som en strukturell drivkraft oavsett vem som vinner valet. Men lite extra sprutt om Trump vinner, för då måste Europa mobilisera mera.
Ja, det är ju liksom det som alla är... Man säger, vi vågar inte en gång till stå utan. Mm. För på något sätt har ju Putin visat att det finns en ond värld där. Och som fondförvaltare så fick man inte köpa såna här industrier. Men nu så bytte ju storbankerna med Robur i spetsen. Så nu är det ju hållbart.
Mm. Men det håller du väl med?
Ja, jag tyckte hela tiden. Men om du skulle komma in på en banks plattform och försälja dina fonder så var det väldigt mycket fokus på hållbarhet. Och klusterbomber får man inte köpa nu. Men annars så tror jag att det är hållbart att köpa försvarsindustri, alltså för offensiva vapen ska man ju inte investera i, säger man. Men jag har hela tiden tyckt att det är som att köpa sig försäkring.
Vapenaktier som försäkring. Vi går vidare till amerikansk detaljhandel. Vi ska runda av strax och jag noterar i dagens kalender att amerikansk detaljhandelsdata är tyngst i makroboken. 13.30 kommer den. Jag snackade faktiskt lite med Paul Donovan om just konsumentens välmående i USA och den diskussionen lät så här.
So the consumer is doing okay, actually. Now, what we have to recognize here is that the consumer that really makes a difference economically is the middle income consumer. So that's the consumer between the 30% and the 80% points of income distribution. And that group are actually in quite a good position. They've got job security, unemployment's low, fear of unemployment is very low. They've still got savings. This group has not spent all the savings from the pandemic, so they've still got money in the bank, and that has allowed them to reduce their monthly savings rate, and that's been very positive. And middle-income consumers in the States face a significantly lower inflation rate than the headline number that is reported. If you're a middle-income homeowner in the US, your inflation rate is actually about 2%, not the headline 3.2%. And that gives you quite a bit more spending power, which is why consumers have tended to outperform expectations. The consumer in the States has tended to be stronger than the market was expecting over the course of the last 6 or 7 months.
Paul Donovan sa också en intressant grej, det samtalet kan ni se på di.tv, om att konsumenter köper inte grejer längre, vilket syns på Electrolux aktiekurs. Istället köper man upplevelser, man går på restaurang och resor. Delta, till exempel amerikanska flygbolagsfavoriten, om ni frågar mig, har varit ute och flaggade att man aldrig hade sett sån stark efterfrågan som nu häromdagarna. Fortsatt upplevelsefokus, intressant tema tycker jag.
Absolut. Det ser man ju på flygbolagen som egentligen är ganska dåliga, men de har uppsving nu och kabinfaktorn är väldigt hög. Du säger också på hotellpriser att de här hotellen som kostade i lyxsegmentet kanske från 5 000 uppåt, nu kan de sälja ut för 20 000 på, om du åker till London eller Italien, till de fina hotellen. Och de är sold out.
Kanske någonting att ta rygg på börsen. Någonting som är gratis, det är Börsmorgon i tv. Här finns ingen inflation, bara glädje och kunskap. Bosse Pettersson från Tellus och jag, Gabriel Mellqvist, tackar för oss denna sändning. Hoppas ni hänger med oss igen imorgon, samma tid, samma kanal. Ha det gott och lycka till idag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Till Embracer och Lars Wingefors som aviserat en försäljning av stora delar av koncernen Saber Interactive för en köpeskilling om $247 miljoner, alltså 2,5 miljarder kronor. Lars, tack för att du är med på kort varsel. Du kanske kan börja med att berätta med egna ord om den här affären.
Hej, god morgon Gabriel. Nej, jag känner mig väldigt glad idag att vi äntligen kan utannonsera att vi lämnar Ryssland. Och samtidigt har vi hittat en affär som är vinnande för bägge parter som ändå säkerställer jobbet för tusentals anställda. Affären gör ju att vi säljer tillgångar som har ett kraftigt negativt kassaflöde. Som har varit en drag lite på verksamheten de sista åren. Sen behåller vi de bästa delarna av Saber, nyckelbolag, värdefulla varumärken och framtida förlagsrättigheter. Kassaflödet är ju omedelbart förbättrat i Embracer vid stängning och det kommer ge oss ytterligare utrymme att amortera på våran skuld. Och första och väldigt viktigt steg i transformera Embracer in i framtiden.
Hur kommer det sig, det här kanske en petitess, men hur kommer det sig att det här Rysslands beskedet kommer samtidigt som den här försäljningen? Hur mycket har de med varandra att göra?
Ja, det hör ju lite ihop. De anställda i Ryssland har ju lämnat Embracer och är numera anställda av lokalt ägda och anställda lokalt management i nya bolag, och de kommer jobba för den nya köparen av verksamheten som vi säljer idag.
Ett par bedömare beskriver pressmeddelandet och affären som en smula komplicerad. Det är en del av en verksamhet. Det är inte helt lätt att förstå exakt vad det är. Delar du den, eller har du förståelse för den kritiken? Är det här en komplicerad deal? Vad tycker du själv?
Ja, jag vet inte. Jag menar, alla affärer är komplicerade på sitt sätt. Jag har dealat med det här sedan förra sommaren, och det har varit väldigt komplext, och jag satt och dealade senast igår kväll och i natt fram till små timmarna för att få det här klart tillsammans med mitt team. Så att jag har lagt otroligt mycket jobb på det här, så det är väldigt mycket detaljer såklart, men det är ju en betydande verksamhet. Det är ju, vi var ju närmare 4000 anställda i den här koncernen och verksamhet i hela världen med massa olika produkter, så klart att det blir komplicerat.
Hur är det att förhandla pris? Det har ju varit en svag marknad för att sälja saker. Vi ser ganska få företagsaffärer generellt där ute än, även om det börjar tina upp lite nu. Kan du ge mig en känsla för liksom priskomponenten i de här långa samtalen du beskriver?
Nej, jag älskar att förhandla pris. Det har jag liksom inga problem med. Jag tycker att vi får ett bra pris och tittar på de tillgångarna som vi säljer idag. Och vi har ju haft en konkurrensutsatt process med liksom världens alla köpare på olika sätt. Så att, jag är nöjd med affären idag. Sen får vi se om M&A-marknaden generellt sett öppnar upp här lite under året. Finns det vissa signaler om det?
Jag noterar att ni får betalt, inte i cash utan med ett skuldebrev som ska betalas senast vid årsskiftet. Berätta om det.
Nej, men det stämmer. Matt som köper verksamheten har ju lovat att betala av 65 miljoner, eller vi har ingått avtal om att betala av 65 miljoner dollar fram till sista september. Sen ska hela skuldsedeln regleras sista december. Vi har ju säkerställt den här skuldsedeln väldigt hårt. Dels i en stora ägande i Embracer där vi har 43 miljoner Embracer B-aktier i pant. Och sen har vi full pant i alla tillgångar om det skulle hända någonting. Så jag känner mig väldigt trygg med den skuldsedelns säkerhet.
Hur god är chansen att ni får en tilläggsköpeskilling? Den kunde bli 962 miljoner kronor om jag läste rätt.
Nej, jag vet inte. Jag har inga jätteförhoppningar om det. Det är väl mer en option på en möjlighet kanske.
Ah, okay. Ja, det var väl ett bra svar, tydligt. Hur mycket av omsättning? Jag förstår att ni avyttrar 38 spelutvecklingsprojekt. Det finns 14 spel kvar. Om det var en tårta och vi mätte i omsättning, har du sålt halva tårtan då? Eller ungefär hur mycket har du sålt?
Väldigt bra fråga faktiskt. Jag vet inte om man kan säga exakt halva eller inte. Jag tycker vi behåller väldigt många bra produkter. Nästa stora spel från 4A Games. Ytterligare ett icke-utannonserat stort AAA-spel. Ytterligare ett AAA-spel baserat på en väldigt känd global licens som tidigare utannonserat, som jag tyvärr inte kan prata om. Beroende på rättighetsinnehavaren där. Ytterligare ett AAA-multiplayer shooter-spel baserat på ett kontrollerat varumärke. Och en himla massa andra produkter inom Aspyr, Tripwire. Och till exempel ikväll så släpper vi Star Wars Battlefront från Aspyr som har legat på topplistan på Steam, och ligger på topplistan. Så vi behåller ju riktigt bra tillgångar.
Det gläder mig. Ni har ju tidigare haft ett mål på att komma ner i skuld till 8. Från 16, rätta mig om jag har fel här. Nu får ni in 2 miljarder lite drygt. Jag vet att 8 miljarders målet inte är vid liv riktigt, men kan du ge mig en känsla för hur viktigt är den här dealen för din liksom ambition att komma ner i skuld, och hur ser vägen framåt ut?
Nej, men dealen är viktig, att det är omedelbart förbättra kassaflödet, och sen kommer ju skulden minska ytterligare då lite grann med när Matt betalar skuldsedeln där. Det viktigaste är att kassaflödet och verksamheten blir mycket bättre direkt. Som jag skriver i mitt citat här i morse, så är det första transitionen av tidigare kommunicerade strukturerade processer. Olika strukturerade processer löser olika saker. Jag vet inte om jag vill ge så mycket mer färg än så.
Skulle du vilja... Nej, men blir det fler försäljningar? Ja, nej, kanske.
Nej, men jag tycker jag håller med det ordvalet jag gav dig.
Avslutningsvis då, hur har det varit att förhandla med en närstående? Matthew Karch är köpare, han är medgrundare till Saber. Är det en speciell dynamik att förhandla med?
Ja, att förhandla med Matthew Karch är en intressant upplevelse. Men på något konstigt sätt har vi ändå hittat till varandra att vi har en bra vänskaplig ton. Men han har ju som person en lite annorlunda bakgrund, boende i New Jersey och väldigt etablerad i Amerika. Och jag kommer lite från landsorten här i Värmland, jag vet inte. Men vi har haft en dynamik i vart fall, och jag är väldigt glad att vi båda nått fram till den här affären.
Jag är varm anhängare av både Värmland och New Jersey. Det låter väl jättetrevligt, tycker jag.
Ja.
Vad ska jag fråga mer? Är det någonting annat du vill understryka eller liksom lyfta fram innan jag lägger på luren?
Nej, men jag tycker att man kan titta på att vi minskar vår capex med 1,2 miljarder och vi når det mål vi satt upp att komma under 5 miljarder i capex för nästa kommande år. Det är ett viktigt mål för oss. Men även när vi gör den här affären så kommer vi ha fler spel nästa år som vi släpper i världen än vi hade tidigare 12 månader. Så vi fortfarande kommer att tillväxtnivå på våra investeringar. Det tror jag är väldigt viktigt och så. Och det vi säljer är motsvarar 1% av vår vinst föregående år eller 4% av vår omsättning. Så att vi har det absolut bästa kvar inom Embracer och ser väldigt mycket fram emot nästkommande räkenskap. Sorry.
Jag har fått två frågor till på Twitter. Pallar du med en minut till?
Absolut.
En är intressant. Tillbaka till New Jersey då. Vad innebär det att han lämnar Embracer? Det låter ändå som en dynamisk person. Har du någon mjuk reflektion kring att en central medarbetare försvinner?
Nej, men vi har väldigt många dynamiska medarbetare. Jag är lyckligt lottad att ha väldigt många duktiga entreprenörer och människor i koncernen. Så att jag är helt övertygad att vi kommer klara oss väldigt bra. Även om jag ibland kanske kan sakna våra diskussioner. Matt kommer ju kvarstå som stor aktieägare i Embracer, så att jag är helt övertygad om att jag kommer ha lyckan att prata med honom fler gånger.
Man kan ju vara kompisar även om man har gjort slut, har jag hört. Sista frågan är lite insinuant. Du får ta den här med jämnord. Varför visste Saber Interactives anställda om den affär innan marknaden? Då kan vi fråga så här, stämmer det? Är du orolig för läckor eller tycker du att du har kunnat hantera det här diskret och tyst?
Ja, bra fråga. Det är klart att den här affären har ju involverat en hel del människor och vi har haft en insiderlista uppåt ganska länge. Sen vad folk har vetat i detalj eller inte, det är svårt. Jag vill inte spekulera om det. Jag tycker ändå vi marknaden, jag tror många är ganska överraskade av morgonens pressrelease, så att det är väl det viktigaste så att säga ur den synvinkeln.
Stort tack Lars Wingefors för att du var med oss. Lycka till på telekonferensen och på återhörande.